kanske ska snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ja, hejsan och välkomna till Simpodden, Hultén och Jansson. Upplaga nummer 77, är det så, Jansson?
Det stämmer helt precis det.
Vad bra då, då har jag inte räknat så galet. Den här dagen när vi spelar in det här har vi precis nåtts av informationen och nyheten om att Kate Campbell har slagit världsrekord på 100 meter frisim. 50,25 första dagen på de australiensiska kortbanemästerskapen i Adelaide. En sänkning av Sara Sjöströms rekord med 33 hundradelar. Känner du dig överraskad av det rekordslåendet?
Nej, nu är hon ju tillbaka igen, och det är klart att det var väl lite överraskande att det gick så fort direkt. Men det är klart, har man simmat i långbana på 52 sekunder, så klart då finns det ju en kapacitet där. Men kanske också lite överraskande att det skedde nu i samband med australiensiska kortbanemästerskapen som väl startar idag.
Det är inte långt ner till 50 sekunder nu. Det är väl någonting som prestigemässigt riktigt hänger i luften för de här damerna att jaga dit nu. Men är det Campbell eller är det Sjöström eller är det någon annan som når först dit ner?
Ja, jag vet ju inte om det här innebär att Kate Campbell kommer att simma startsträckan i något lag under pågående. Då är det ju dagarna före innan Sara ska simma 100 frisim som hon gör på SM om en dryg vecka. Men det är klart, båda kan ju tyckas ha kapacitet. Och Sara var ju tydlig när hon satte världsrekordet att hon gärna vill bli först under 50. Och det är, tycker jag, nästan lika historiskt som när man för första gången simmade under minuten, när det begav sig på slutet av 50-talet.
Eller simmade under 50 sekunder första gången för herrar.
Precis. Det är 76, 75.
Ja, det känns ju inte så långt bort ändå faktiskt.
Nej, nej. Så att, men det här tror jag var en bra vitamin, eller fel uttryck, men jag tror som Sara klart vill ju gärna vara först under, så det är klart att det kanske taggar henne lite extra. Men det är klart, hon har ju ett, fler chanser här under avslutande världskuppen också i november.
Det börjar i alla fall bra för de australiensiska simmarna. Åtminstone är det det här som sticker ut allra mest. Vi har ju tittat lite flyktigt på de andra resultaten. Det var under 4.30 på 400 medley idag. 47.7 på 100 fritt herrar var väl inte så avancerat. Så att det är väl inte riktigt spets på de här mästerskapen. Förutom Campbell då, som egentligen gör sin årstoppning här, känns det ju nästan så. Hon har ju inte varit spetsad tidigare.
Nej, men så är det nog. Hon ville nog få en bekräftelse också på vart det är på väg. Så att hon blir ju en oerhört het kandidat när det gäller att utmana Sara. Jag uttrycker mig så, även om hon inte är regerande mästare, men hon är ju i alla fall världsrekordinnehavare på långbana.
Ja, kul när det rör sig.
Ja, det var kul. Vi hade ju det i vår planering att vi skulle ta upp något dagsaktuellt som händer, och det är inte ofta som vi nås bara någon timme innan sändning utan något jättekul. Så det var ju som handen i handsken. Perfekt.
Ja. Vi har lite annat på programmet också denna dag. SM börjar nästa onsdag till söndag i Jönköping. Vi har ju lite jämställdhetsfrågor på gång också. Där har vi ju varit ute rejält länge nu och snackat, men på något sätt har världen kommit ifatt oss. Det händer ju oerhört mycket snack. Är väldigt mycket snack just nu när det gäller jämställdhet, och genom den här MeToo-aktionen så är det ju fullt drag i varenda buske, tycker jag. Din känsla?
Ja, snacka om catch-up-effekt när det gäller att få diskussioner på alla plan i den här frågan. Och som du sa, vi har ju verkligen lyft upp problematiken och hur illa det är. Kanske inte så mycket ur det här sexistiska perspektivet, även om vi har varit inne på den tråden också. Vi har ju pratat mer när det gäller pengar inom idrotten och så vidare. Så att det är mer illa än vad jag kunde föreställa mig.
Och vi har ju snackat mycket om det här med pamperiet, pampväldet. Och jag tycker att det blev en kristallklar framträdande i detta när före detta fotbollsordförande Lars-Åke Lagrell blandar sig i debatten och säger att han inte tror på Gunilla Axén, tidigare utvecklingschef på fotbollsförbundet, när hon lyfter den här frågan och sågar henne längs fotknölarna. Och då kände jag riktigt hur det yrde damm av reliker från 80- och 90-talet på pampsidan i det här sammanhanget. Det kändes riktigt så där fina äckligt runt det uttalandet. Det var min känsla, om jag ska spetsa till det.
Ja, men alltså det var så förnedrande mot henne som det var verkligen ett pampinlägg. Och det är ju nästan som man får för sig att undra vad Lagrell har att dölja eftersom han beter sig så. Men jag vet inte om du kommer ihåg, de blev ju väldigt irriterade när jag lyfte frågan för 10 år sedan. Då fick jag ju flera långa mejl från dåvarande generalsekreteraren Hellströmer att jag minsann inte skulle bry mig om vad fotbollen håller på åt. Jag skulle hålla mig i bassängen, men man bemötte inte sakfrågan. Så Lagrell verkar vara värsta sortens pamp. Usch!
Det är riktigt. Jag kände unkenheten runt hans uttalande och på något sätt så föll det så oerhört platt i marken direkt när det verifierades väldigt starkt runt Gunilla Axén och hennes uttalande när folk supportade henne och gamla säkerhetschefer och allt möjligt gav henne en push för detta. Och det var riktigt, riktigt äckligt tyckte jag.
Ja, det ska bli intressant att se om fotbollen orkar nu städa upp. Men det är klart att ett förbund som väljer att hemlighålla till exempel hur mycket pengar man satsar på damer respektive herrar får jag ju ingen respekt för. Ja, alltså det är så stenåldersmässigt och illa. Och det är klart, de gör det ju bara av ett enda skäl. Skulle de lägga upp hur mycket 100 miljoner det skiljer, eller antalet 100 miljoner det skiljer i den totala budgeten kopplat herrar och damer, så skulle de ju stå där med neddragna byxor och verkligen bli ifrågasatta. Så jag hoppas att det här verkligen slutar med att RF till exempel säger att vi betalar inte ut en krona i stöd till ett förbund som inte kan hålla rent på jämställdhetsdelen.
Ja, det är intressant. Och det kommer. Och det kommer, jag tror också, efter den här danska fotbollsdiskussionen mellan damerna och förbundet, där förbundet väljer att inte jobba med sakfrågan utan mer jobba med principer, att hålla damerna kort, så kommer snart samma fråga upp i Sverige. Och då blir det riktigt känsligt. Alltså då...
Och där tycker jag att nuvarande generalsekreterare Sjöstrand heter han, tror jag, och ordförande egentligen, där hade de ju en möjlighet att föregripa och liksom säga nu ska vi ta lärdom av det här, nu ska vi verkligen göra någonting bra. Istället, när internationella facket för fotbolls inom UEFA är det väl kanske, de tycker ju att matchen ska spelas om vid ett annat tillfälle.
Och jag kan det är FIFA ska vi säga.
FIFA, jag kan ju förstå ur ett sportsligt perspektiv om man liksom om någon är diskvalificerad så ska de inte få en ny chans. Men ur ett jämställdhetsperspektiv så borde det ju så borde man ju liksom ha hakat på danska damerna och gett dem support och sagt det är klart att vi spelar om matchen. Det är klart att vi vill att de ska få en ärlig chans också när de har vågat utmana de här potentaterna. Så att det är mycket i de här frågorna och som sagt, vi har ju berört det så där lite då och då. Och vi sa ju i förra podden också att vi i den här podden ska lyfta de här frågorna, men vi kunde ju inte, i alla fall inte jag, kunde ju drömma om att 3 dagar senare skulle den här explosionen ske. Så att Nej, frågan är om idrottsrörelsen förstår hur konservativ den egentligen är när det gäller hur man behandlar män och kvinnor. För det är ju inte helt, vad ska vi säga, rätt rakt igenom när man tittar på, om vi tar friidrott, så är det ju fortfarande olika grenar eller olika längd på vissa lopp, damer och herrar. Vi har haft samma problematik i simningen, börjar först nu bli riktigt. Skidor, trots att de har infört nya idrott, eller vad säger jag, nya grenar så sent som de senaste 20 åren, så har olika distanser för män och kvinnor. Så att idrotten är, tillsammans med hur media bevakar, en kanske den största bromsen för jämlikheten. Det är inte, man kan ju tänka sig att det är näringslivet, men jag tror idrotten är största bromsen, därför att idrotten syns varje dag i media och media speglar herridrotten. Och det intressanta är, Bosse, att i nästan ingen av de här medierna som har pratat om den danska konflikten, de har pratat om att det finns liksom ett, att man ska hitta en uppgörelse, ett nytt avtal, men det är ju ingen som har försökt att grävt fram hur stora skillnader egentligen det är mellan damer och herrar. Nej. Det tassar man fortfarande. Det är klart man skulle ställa fotbollen inför faktum att vi kommer inte sända ett dugg mer förrän ni renhårigt visar upp vad skillnaden är mellan damer och herrar.
Men sen tycker jag, alltså det finns ytterligare en dimension i den danska konflikten. Och det är ju det här förnedrande chefsfonoben-fasonerna som finns i dansk idrott. De skiner igenom väldigt starkt här. Till exempel då att herrarna erbjuder sig att täcka den mellanskillnad som diskussionen rent sakligt gäller när det gäller pengar, va? Men då säger förbundet nej. För det här, då är principerna viktigare än pengarna, det att de ska tryckas ner. Och det är ju oerhört genant för hela det danska samhället, skulle jag vilja säga, att det landar i den typen av diskussioner och uttalanden från förbundet. Och att inte den danska kvinnorörelsen är ännu tuffare i de här diskussionerna, det förvånar mig oerhört mycket. Oerhört mycket, måste jag säga.
Men Danmark ligger väldigt långt efter Sverige i de här frågorna. Och när du tittar på idrottsledare och så finns det ju, tycker jag, ett pampvälde även på väldigt låg nivå i Danmark. Jag blev faktiskt väldigt förvånad när jag började jobba där, hur illa det var i de här frågorna. För att vi har mycket att jobba med i Sverige fortfarande, men just visar vi Danmark ligger vi långt före. Nej, jaha. Man pampar.
Ja. Du, det var första snacket idag. Jag tror att vi tar en liten kort paus och så kommer vi strax tillbaka igen. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Då har vi klarat av jämställdhetsfrågorna för det här programmet, eller de har vi väl aldrig klarat av egentligen. Nu går vi vidare lite här. Kan tyckas och kan tänkas. Vi ska snacka lite om dopning också, och det har vi tittat lite på här. Hur illa är det egentligen? Har vi siffror på det här med statistik, och hur ser det ut när det gäller, ska vi säga, simningens och idrottens förhållande till dopning? Är det bättre idag än vad det var för 5 år sedan? Är det bättre idag än vad det var för 10 år sedan? Är det bättre idag än vad det var för 25 år sedan? Vad säger du, Jansson? Hur är det?
Ja, det vet jag inte om man kan egentligen mäta ut. Men om du vill ha lite dopingstatistik, så har jag lite siffror framför mig.
Du har tittat på lite från 80-talet och framåt, va?
Ja, jag har gjort det för man ska få ett litet, liksom, lite perspektiv vad man har gjort i Sverige i de här frågorna. Och då kan man konstatera att sedan 1981, när man på något vis började Och det var väl RF från början, tror jag också. Det är lite osäkert. Det är ju RFs dopingavdelning som håller i det idag.
Vi snackar bara svensk statistik.
Nu är det bara svensk. Mm. Så det, sen 81 har det tagit, fram till 2015 har det tagits 91 000 prov. Ja, fast det kanske inte är så mycket när man börjar bryta ner det. Om då, av de här 91 000 så har 52 000 tagits vid sidan utav tävling. Mm.
Det vill säga 31... hemma hos folk och i samband med träning, ja. Och ja, lite allting, ja. Utom när det är själva tävlingsmomentet. Ja.
Precis. Och så har då i tävling 31 000 tagits. Jag har avrundat siffrorna, om det är någon som går in och läser på RF-statistiken och undrar vad jag använder. Jag har avrundat. Och sen har det gjorts 8000 prov som är beställda av internationella organisationer eller andra. Och då blir det totalt 91 000. Och om man då tittar på hur många har blivit bestraffade under samma period, så är det pendlat mellan 20 och 40 per år. Och det är väldigt få kvinnor. Alltså det är ju viktigt att komma ihåg. Det här är också ett mansproblem. Det är väldigt få kvinnor som är fällda. Och det är därför jag svarar lite svävande om det har blivit bättre eller ej. För det fluktuerar lite upp och ner mellan 20 och 40. Så det är svårt att dra ut en linje och säga att det har blivit bättre. Och man tar ungefär 3500 prov per år om man tittar på de senaste 15 åren. Tittar man på vilka som har åkt fast då, så kan man konstatera att av de här 20-40 fallerna så är det ungefär en tredjedel av dem som är elitidrottsmän som har åkt fast. Och sen är det 16% ungefär som är under eliten, det är alltså tävlingsmänniskor, men de är inte på elitnivå. Och hälften av de som har åkt fast, de tillhör kategorin motion. Det är sådana som inte tävlar.
Mm. Rena motionärer alltså, som, ja, dopar sig, ja, för att bli större, bättre, vackrare, mer eller mindre.
Ja, eller uthålligare, för det förekommer inom även det spektrat. Mm. Och simningen representerar under den här perioden 4 stycken dopingfall. Sen har vi haft några som var lite gränsfall kanske, där vi kanske där, ja, så 4-6 stycken fall. Friidrotten har under samma period 76 fall. Ishockey har 19. Cykel har 11. Så att det är klart, friidrotten sticker ut väldigt mycket.
Är det den idrott där man bland elitidrottsmän? För det, de här siffrorna som du snackar om här, det är elitidrottarnas siffror.
Det här är summa fall, alltså antal fall. Så det är blandat. Den statistiken har jag inte, utan det är de som är fällda de här procentsiffrorna kommer för. Så där ingår motionärerna också. Ja. Och vad kan man tänka sig ha för fundering kring det här då? Ja, å ena sidan så är dopingen ett stort problem, men å andra sidan är det inte kanske så stort som det ibland ser ut i media. Varje fall blir väldigt mycket omskrivet. Det är lite grann när vi pratar brott, som man jämför med brottshändelser, så ibland känner man att oj vad mycket otäckheter det är nu, men när man går in och tittar i statistiken så ser det lite annorlunda ut, för det handlar om hur mycket det beskrivs. Men å andra sidan är ju varje som åker fast ett misslyckande för idrottsrörelsen. Så ser det ut om man greppar lite över, och då kan man bara konstatera att det är ett mansproblem. Det är inget gigantiskt problem i svensk simning ur det perspektivet. Men det är ju jobbats hårt på frågan, och är ju en sån där fråga man måste hela tiden jobba med på ledningsnivå, att upplysa, utbilda hålla frågan i liv. Vill du ha mer
Ja, ja, det är bara att läsa på. Har du någon vinkling internationellt på det här?
Ja, ja då har man ju lite grann tittat över, alltså gjort en rangordning med länderna emellan. Och som, den är lite lurig där och den klippte jag lite grann ur Aftonbladet, så att jag borde kanske ha funnit lite mer material. Men i den statistiken så är Sverige på 19:e plats.
Bland alla och, världens länder.
Ja, precis. Alltså på den dåliga sidan. Men då är det kanske många länder som det inte är ett tillräckligt arbete som görs när det gäller att ta prover och så. Så att man får ta det där lite med en nypa salt. Men om man tittar på de som åker fast så kan man ju konstatera, om man säger visar vi hur många idrottsmän det är. Då är det ju inte liksom, då ser ju inte Sverige något lysande exempel. Om man jämför med USA och Ryssland som ju, så är vi ju ungefär i samma nivå.
Per capita. Då,
ja. Precis, va. Och det är också, nu får man ju ta det här lite för vad det är, men det kanske är bra för nyansens del. Sen säger ju då de initierade, ja men det är statsdoping i Ryssland. Nu har man ju inte riktigt bevis för det, och då kanske man kanske ska ligga lite lågt tills man har allt på plats. Vi ska ju komma ihåg den här Balko heter det, ja, historien som ju verkligen var nästintill en statsmannagrej. Det var ju ett medicincentra som försåg USA friidrottare med dopingmedel. Så att dopingområdet är väldigt mycket gråzoner. Jag menar, vi har ju ämnen som har åkt ut och in på listan. Vi har kaffe till exempel som ibland har varit en viss mängd och vid andra tillfällen har det varit en annan mängd. Och vi har väldigt många svenska idrottsmän som jag är helt övertygad om har ätit sånt som är förbjudet idag men inte var förbjudet då. Men vi hyllar dem som mästare.
Mm. Men hela 70-talet där, det var ju storm und drang period i dopning. Där petade de i sig nästan vad som helst. Ju.
Ja.
Det var ju, menar, det var ju tvunget att vara, pillerna var stora som en lastbil om de skulle upptäcka dem på testerna. Ja. Eller?
Ja. Men vi hyllar ju de som var framgångsrika på 70-talet utan att veta. Och så ibland kanske vi ska både försöka ha koll på historien. Jag fastnade också för det här ämnet meldonium som ju först blev klassat här för något år sedan. Det har ju då, för det första är det väldigt svårt att reda ut hur mycket det hjälper. Och så kan vi ju konstatera att svenska idrottsmän har ju också ätit det ämnet och lyckats. Men helt plötsligt blir det förbjudet och det är då någon som åker fast i den där. Nu backade man ju eftersom man upptäckte att det levde kvar i kroppen längre än man trodde. Så kan det lätt bli att en del som har gjort fel blir kanske något större skurkar än vad de borde vara. Och nu kan det ju låta som att jag försöker förmildra det här med doping. Det är inte mitt mål, men lite, att sätta lite nyanser. För om vi tar det här kända ämnet EPO som ett exempel. EPO är ju ett hormon som stimulerar det här med tillväxt av röda blodkroppar, om jag gör en mycket, mycket medicinsk förenkling. Och det kan man ju då få, det tillgodoser man ju genom att åka på höghöjdsträning. Och det är bara de rika länderna som kan göra det. Och då kan man ju fundera på att den som, och så kan man göra det med höghöjdstält som Per-O Elofsson höll på med och en del norrmän och så vidare höll på med. Så kan man ju fundera på liksom, man har samma syfte. Man ska alltså klara en uthållighetsgren bättre. Den ene kan göra det tack vare att man har ett rikt förbund och kan åka upp på höjd. Medan den som kanske lever i ett mer fattigt land och inte har de möjligheterna, de hittar ett piller. Nu är ju pillret förbjudet att ta. Eller piller, jag vet inte riktigt hur man initierar EPO faktiskt. Det är min okunnighet. Men det är ändå, det finns nyanser i allt det här, va? Tycker du jag låter dopingvänlig?
Nej, det tycker jag inte. Jag menar, man måste ju på något sätt ändå påvisa att det finns lite nyanser, även om det är ganska kristallklara regler för vad som är doping och vad som inte är doping och vilka medel det är. Det är väl, man är svart på vitt att det medlet finns i doping plussidan och på minussidan och det ena och det andra. Va? Så att, ja.
Men det är intressant att du säger att det är tydliga regler när man är dopad och inte dopad. Men om vi då tittar på det ur ett moraliskt perspektiv. Vad händer när då de i vår närhet är dopade? Då helt plötsligt så sätts det där ur spel. Ta det här kända Therese Johaug-fallet. Det råder ju ingen tvekan om att hon har åkt fast för doping. Hon har varit dopad och hon är avstängd. Medan då flertalet i det svenska skidlandslaget, de håller nu på och de vill försöka hjälpa henne. Och det kan jag i och för sig gilla, att man lägger fram en varm hand till någon som har hamnat i en svårighet. Jag tycker om den approachen. Men man gör det ju inte till de finska eller till de ryska. De blir helt plötsligt pest och kolera. Det var en som var avstängd för 16 år sedan som blev utsedd till expert. Då var det en del journalister, jag tror det var på SVT till och med, som ondgjorde sig över att nej men gud, varför får en sån komma hit på det här mästerskapet och vara expert? Och så kan man då gulla med, om vi nu låter Therese Johaug symbolisera vår egen sida. Och det var till och med så illa, och nu läser jag innan till vad Marit Björgen sa. Johaug har inte varit dopad. Det är helt fel. Hon har bara råkat fått i sig det här ämnet. Alltså då gör man ju sin egen sanning på ett sätt som är hur illa som helst. Och men det är klart, det har vi ju varit inne på förut, att Norska skidförbund har ju fortsatt att ge pengar till Therese och så vidare. Så att de har verkligen blundat för det här. Va? Så att dopingen är nog lika för utvecklad i nästgårds som långt bort i Asien.
Mm. Ja, så är det säkert. Men det är ju vårt sätt att förhålla oss till det som finns i närhet och det som finns lite längre bort. Du kan dra paralleller med till exempel en båtolycka. En båtolycka i Sverige. Vi behöver inte säga båtolycka, men en olycka i Sverige som tar koll på 10 människor får ju mycket, mycket mer publicitet än om det är någon borta i Indien eller Pakistan som dör. 5000 människor i någon giftolycka. Så att det finns, vi har ju hela tiden det förhållandet till det som är vår närhet och det som finns lite längre borta.
Mm. Och det är ju förståeligt att det blir så, men ibland kan jag tycka att man borde sätta lite perspektiv. Det var ju när det brann här nu senast borta i Kalifornien, nej Spanien. Mm. Ja, blandade jag ihop vad det var.
Och så brunnit på bägge ställena.
I bägge ställena, och så var det kanske då, ja det var 30 som dog på ena stället och så var det 5-6 på andra stället, så var det ja. Och så samtidigt var det någon, som du var inne på, det var någon explosion i någon fabrik borta i Indien där det var liksom 300 som dog. Det ena blev en notis, det andra rullade i media flera dagar.
Mm. Och men det är så vi behandlar händelser här, va? Och det är likadant med dopning, va? Det som finns väldigt nära oss och som känns som om det är en del av oss själva, det reagerar vi väldigt starkt mot. Men här liksom på många andra ställen så har ju media lite för stor makt. Lite för stor makt för att det ska bli riktigt trovärdigt. Och då menar jag inte bara de nya medierna utan även gammal media som är väldigt, alltså det märker vi ju mer och mer, ju mer man jobbar i det här så märker man ju att gammal media är ju väldigt köpta på många olika sätt, va? De har ju sin egen agenda.
Så är det ju, och de formar vad vi tycker på ett vis, och man skulle önska att de lite mer ägnade sig åt perspektiv. Sen kanske man inte ska vara så nördig på det som jag är, för jag kan ju gå igång enormt på det här med perspektiv. Men jag kan tycka att nyanserna försvinner. Ja.
Men det är ju intressant det här nu när vi snackar jämställdhet som vi gjorde för en liten stund sedan. Och diskussionen kanske börjar att närma sig ett bojkottande från det svenska fotbollsdamlandslaget kontra fotbollsförbundet här. Då blir det intressant. Då är det fanns mycket mer intressant än om en programledare skriker otidigheter till 3-4 stycken i program jämfört med som sagt var ett fotbollslandslag. Det ska bli rätt intressant att se vilka skillnader i medial bevakning det blir. Ja.
Men det blir ju svårt, för jag menar, de kämpar, jag vet ju att till exempel SVT kämpar och försöker hitta jämställdhetsvinklar på, om vi tittar på deras sportdel och de mäter och så, men hur det än är kommer undan, de sänder ju mest matcher och så som är kopplat till män i alla sammanhang, så när man summerar det här så blir det en väldigt kraftig övervikt till män, och då blir ju helt plötsligt gemene man att tro att ishockey för män är viktigare än ishockey för damer.
Mm. Och ishockey för... Ja.
Mm. Och i fotboll för herrar är viktigare än fotboll för damer. Jag menar mina egna barnbarn som är lite idrottsintresserade. När jag frågar vad om de har några idoler i idrott. Men då säger de ju män. Och det är ju... Det borde ju inte vara så. Ja... Fan, vi skulle bestämma det mest, du och jag, Bosse.
Ja, det hade varit enklast.
Det skulle bli bättre då.
Ja. Du, nu bestämmer vi att vi tar en liten paus här innan vi går vidare. Och så smälter vi...
Snackar SM.
Ja, det här dopningssnacket. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Då har vi klarat av i svepande ordalag jämställdheten inom idrotten, dopningfrågorna sedan 1981, och nu är det dags för oss att blicka lite i närtid och nära oss också. SM nästa vecka, onsdag till söndag, Jönköping. Vad förväntar du dig av det SM:et, Thomas Jansson?
Ja, det är ju med ungefär samma förväntan som jag oftast har när jag åker till ett svenskt mästerskap. Att det ska bli roligt att se var simmarna befinner sig. Formmässigt, utvecklingsmässigt. Vi är lite bortskämda genom åren att inomhus-SM är en väldigt högkvalitativ tävling. Som i sin tur skapar lite förväntningar framåt. Och sen lite grann kommer det där på skam när vi ska ut och simma långbanorna. Men specifikt här förväntar jag mig att många simmar så fort så att det blir sån stor trupp som förbundskaptenen har signalerat att det kan bli till kortbane-EM som kommer senare fram i december.
Mm. Ja, hon flaggar ju för en trupp som är i storleksordningen den som fanns 2013 i Härning. Ja. Det vill säga också danskt kortbane-EM den gången.
Ja, det var väl 35 simmare eller något sånt.
Ja, 32 tror jag det var. Ja, ja, något sånt. Ja.
Många var de.
Många var de.
Ja.
Men det är väl bra om många känner sig dels kallade och dels också kommer med. För det är ju väldigt spännande, tycker vi som är intresserade av det här.
Tittar jag sen på individnivå så kommer jag sakna Louise Hansson. Som ju satte svensk rekord här för leden borta i USA.
Ett yardsrekord.
Just det. Kommer kanske sakna Sara de första dagarna. För jag kunde inte finna henne i startlistan mer än på lördag söndag. Men jag förstår ju att det är kopplat till det tävlingsprogram hon har med avslutningen i världskuppen senare i november. Sen tycker jag kul vilka fighter det kan tänkas bli mellan sådana som Viktor Johansson, Adam Paulsson, Simon Sjödin etc. Kristoffer Karlsson som ju simmade så fint på 200 frisim förra året i Stockholm. Och om vi redan kan se någon effekt av att Simon tränar på det danska centret. Det ska bli lite spännande. Ja, såklart Hannorna, Brunsell, Rosvall. Sara Junvik som jag såg på DM som gick i Västerås för Eskilstunas del, och hon simmade igenom 200 fjäril där väldigt bra.
2.14.
Ja, och gjorde det på ett väldigt bra sätt, och
Hon har ju en spännande träningsbakgrund också som skiljer sig lite, så att jag är väldigt nyfiken på att se många loppet av henne, för att nu har hon ju blivit så framträdande så nu kommer man ju hålla det där lilla extra ögat när hon simmar.
Mm. Hon kommer ju vinna SM-guld här nu när Sara och Louise inte finns på plats.
Ja, om ingen annan smyger upp det. Så att visst finns det många godbitar att se fram emot när vi kommer till SM. Och kanske då sista dagen, vad blir det försvar ifrån Sara på 100 frisim när hon nu har blivit av med sitt världsrekord?
Ja, intressant. Mm. Hon är ju naturligtvis lite revanschsugen där. Sen så vet man ju inte riktigt hur hon knåpar med formen. Hon kan ju inte vara form alltid, va? Så att det är möjligt att hon är nere i en liten svacka här inför World Cup och EM. Kan man ju tänka sig kanske.
Det är klart att man kan ju inte begära världssimningar jämt. Men hennes varumärke är ju att i stort sett alltid tävla på en oerhört hög nivå. Det är sällan man ser liksom något lopp 8-10% över pers, utan det är liksom 1% över. Ja, det ska bli kul.
Ja, vad bra.
Ja, och du gör debut, det blir väl första gången du åker på SM också, va?
Ja, det blir något sånt.
Ja.
Det ska bli ganska roligt.
Ja.
Jag ska vara onsdag, torsdag, fredag hade jag tänkt.
Ja.
Och sen så kör vi lite hemifrån på slutet där.
Okej, okay. Ja, mig får de dras med hela veckan.
Ja, jag kan tänka mig.
Ja.
Jaha, vad bra då. Men då har vi ju läget rätt klart för oss då. Vi kommer tillbaka med våra gästartister, vår tränare, vår simmare och vårt land kommer att inträffa från och med nästa gång igen. Då kör vi ett nytt varv med
det blir Jenny först ut då.
Det blir Jenny Gustafsson först, ja. Och sen blir det Viktor.
Ja.
Och sen blir det Thomas Fekete som ska snacka Ungern. Så det är ett nytt varv, en ny månad. Mm. Och det kanske blir någonting extra från SM också, kan tänka.
Precis. Och så kanske vi får gå ut med nyheten att RF stryper alla medel till de ojämlika förbunderna.
Så kan det vara.
Det vore en härlig rubrik att läsa.
Mm. Ja, intressant.
RF sätter ner foten. Nu ska vi göra det på riktigt.
Mm. Ja. Ja, det är mycket att drömma och tänka om. Men som sagt, fram tills den drömmen blir sanning så sitter vi och kollar vad som händer runt omkring. Och häng med oss på simma.nu. Häng också med oss på SM där vi kommer att möta er via mästerskapssidan och andra sätt. Ha det bra, så hörs vi.
Samma.
Tack, tack. Hej.
Hej.
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.